Ja, det där var alltså Ljuva drömmar med Monica Zetterlund. Och då vet ni som har lyssnat på det förra programmet att det här är en ny serie. Jag heter Ann Sandin Lindgren och vem har jag mitt emot mig?
Anders Eriksson.
Ja, och då i förra programmet, Anders, då presenterade du dig. Nu får du göra en liten kort grej och tala om vad är det här för program?
Jo, vi tänkte väl att vi ska prata om de globala målen till år 2030.
Ja.
Agenda 2030 skulle man kunna kalla det för.
Just det. Och vad är det som gör att du är speciellt lämplig för att prata om det då? Vem är du? Det sa vi förra programmet, men för de som inte hörde det.
Nej, men dels är jag ju biolog från början och har alltid varit miljöengagerad. Men också politiskt engagerad hur det kan bli rättvisare i världen. Sen har jag ju en lång utbildning och en lång karriär som matte-NO-lärare. Och just det här med rättvisa har ju varit väldigt viktigt.
Ja, och jag tror att många Tyresöbor känner igen ditt namn. Mm. När du var lärare på Nyboda för länge sedan, då kallades du för Exet.
Mm. Mm. Och när jag var lärare på Strandskolan och Kumla, där hette jag bara Anders.
Anders Eriksson med X, ja. Nu måste du först berätta, för de som inte vet det, vad är Agenda 2030?
Jo, men det är en fortsättning på alla de här olika jätteprojekten i mer eller mindre FNs regi som faktiskt har funnits sedan en konferens i Stockholm 1972.
Vad hette det agendan då?
Only One Earth.
Jaha, ja. Okej. Vilka var det som tog initiativ till den?
Ja, UNESCO var stora där. Mm. Och bland annat ledde det här till de här världsarven.
Jaha.
Ja. Och det finns något som heter Stockholmsdeklarationen och princip 21 och sådana saker inför nästa århundrade.
Ja, just det.
Redan då. Det här är på Palmes tid. Och
det är på Palmes tid, okej. Okay. Men Agenda 21, det var ju någonting som folk har lärt sig.
Alltså, sen kom det här Agenda 21 vid FNs möte i Rio 1992. Och det blev väldigt stor aktivitet till och med i Tyresö kommun.
Om jag fattar rätt när jag försökte läsa på, du kan det mycket, mycket bättre än vad jag. Men då pratar man väldigt mycket om vikten av medborgarengagemang och varje lands lokala myndigheter. Så då gjorde varenda verksamhet upp, liksom. Mm. Agenda 21-mål.
Ja, och det fanns en kommunsamordnare i varenda kommun.
Ja, och vad gjorde man då? Kom du ihåg vad du gjorde i det jobb du hade då?
Ja, då jobbade jag på Värmdö gymnasium mycket vid Gullmarsplan. Och hade jättemånga Tyresö-elever där också.
Ja, just det.
Mm. Och vi gjorde en massa aktioner och faktiskt resor ut i världen. Och försökte förstå problemen och sen diskuterar vi hur man kan lösa dem. Det är väl egentligen kärnan i det här.
Precis.
Beskriv problemet och så fundera på en bra lösning.
Och jag då som hade små barn som gick i skolan. Mm. De kom hem och sa, är det här ekologiskt?
Just det.
Och man satt hemma, vadå? Ja, det finns ekologisk mjölk också.
Ja.
Så att på den
nu
tiden
är det etablerat.
Ja, och då var det ju vi väldigt så här. Vi gjorde om hela våra inköp på den tiden. Därför att de här barnen som hade gått i skolan, de var ju de värsta. Nu ska jag inte påstå att de är lika duktiga idag. Hoppas de inte lyssnar på det här. Men som barn var de väldigt tydliga på att
det blev en massa äckliga komposter med flugor och möss.
Ja, exakt. Och vi hade kompost. Hela våran förening startade då en sån här kompost.
Det var en sån här grön som snurrade.
Ja, så, och när den gick fel, då luktade det apa i hela området.
Vi hade en sån på baksidan.
Ja, och det ska jag säga, nu har vi någonting annat som heter Tack för maten. Vet du vad det är någonting?
Nej.
Det är Tyresö kommun som har startat det. Det är de här gröna lådorna som står utanför villor.
Ja.
Då får man en påse som man kan ha i köket. Som man lägger all... Vet du,
ja, det har vi också.
Ja, men har
det, jag visste inte att det heter tack för mat.
Det heter tack för maten. Okay. Då lägger man den bruna påsen i en speciell behållare.
Absolut, ja, och det gör vi.
Ja.
Och det blir ju då så småningom metangas som man kan använda till lastbilar och bussar.
Precis, vad bra. Ja, nu ska vi tillbaka till Agenda 21 som ändå var en, om jag fattar rätt så var det ett gigantiskt program. Det var ju alltså, dokumentet omfattade 1400 paragrafer. Alltså det var väldigt detaljerat.
Mm. Men i min skolvärld då så fanns det också ett parallellt utvecklingsprojekt som handlade om hur man kan undervisa om det här.
Jaha, ja.
Och det kallas ju då undervisning för mångfaldsundervisning, sustainable development. Och det startade ordentligt, tycker jag, med en stor konferens i Reykjavik, där jag var med.
Jaha, var du med på den alltså? Bland lärare alltså?
Ja, just det, 1991.
Ja.
Och det blev väldigt mycket spännande effekt. Där representerade jag Stockholms stad faktiskt.
Oj, ja, kul. Och jag vet till exempel här i Tyresö, när det kom igång Agenda 21, för då första gången jag gick på ett möte då det informerades om det, då var det ju faktiskt Kjell Andersson som hade Body Shop i Tyresö och som var aktiv socialdemokrat. Mm. Han var väldigt drivande i det där. Mm. Och i och med att han körde Body Shop så var ju allting väldigt mycket mer, ja, det här var inte utprovat på djur och massa såna saker som gjorde att man kände, när man då var lite fåfäng och köpte smink, att man kände sig lite god i hjärtat.
Ja. Sen var ju kanske inte alltid de där så himla nyttiga, de där produkterna.
Nej, jag vet väl, när har sånt där varit nyttigt? Utan, nej, men ändå, det var ju en tanke. Och ibland är det som är viktigt också, att man pratar om det, ser till att fler är medvetna.
Mm.
Men man kan bli lurad också.
Ja.
Mm. Ja.
Jo, nej, men sen har det här med undervisning för hållbar utveckling rullat på då. Så att det har varit en massa stora internationella konferenser.
Mm.
En jättestor var i Göteborg 2004. Med ett antal svenska ministrar och folk från hela världen. Och ett väldigt stort hej.
Mm. Kommer inte jag ihåg faktiskt.
Nej. Göran Persson hade ju en vapendragare i såna här frågor som hette Stefan Edman.
Ja.
Som viskade i Perssons öra. Och det blev en massa bra saker. Sen tyvärr så störtades Persson-regeringen. Och sen blev det lite backlash.
Mm.
Men det här har rullat på. Jag har varit på konferenser i Durban och i Lund. Och
vad roligt.
Ja.
Ja, ja.
Så att det här är ju fortfarande väldigt aktuellt, tyvärr.
Ja, det är det.
Ja.
Och nu heter det alltså Agenda 2030, ja, som antogs 2015.
Just det, när millenniemålen från år 2000 var färdigbearbetade då.
Ja.
För de var ju också väldigt detaljerade. Ända ner på såna detaljer som att jämn könsfördelning i gymnasieskolan. Där Sverige var ett av de sämre länderna eftersom det är så mycket tjejer på gymnasiet. Och hoppsan liksom. Jo, men det var ju jättefint att man i världen skulle se till att tjejer fick gå i skolan.
Ja.
Men
Sverige var det precis.
Ja, det blev ju lite lustig effekt då. Det var ju inte utpekat.
Nej, nej.
Det skulle vara en jämn könsfördelning.
Liksom. Just det.
Och då i alla fall så är det ju 17 mål nu.
Och nu är stora mål, men nu är de inte lika nedbrytbara, utan tanken är att...
Och jo, de är ju, det finns en massa underformulerade
på
varenda mål. Om man går in på globalamalen.se så kan man klicka och så kan man se. Så är det massa sådana detaljer då.
Du har fyra fina skyltar här med fyra mål. Kan du tala om vad det är för mål som du har valt ut av de här 17?
Jo, men jag har 1, 2, 3 och 8.
Ja.
Här. Och de handlar om fattigdom och hunger och hälsa och anständiga arbetsvillkor.
Just det. Ett mål är alltså ingen fattigdom. Avskaffa all fattigdom överallt i alla dess former överallt.
Ja.
Det är inget litet mål precis.
Nej.
Mm.
Och då är det ju frågan om var ska man börja?
Ja.
Och SIDA, som jag har ju träffat på i real life i Mozambique där vi bodde i där har de ju till exempel, det var ett av våra stora bidragsländer.
För du bodde i Mosambik några
år? Ja, 99-01 och var lärare där.
Just det. Mm.
Jo, nej men se till att folk får utbildning och ett vettigt boende och infrastruktur. Mm. Det vill säga vägar, distributionsmöjligheter för varor som man producerar. Kanske mikrolån. Det var väl en Nobelpristagare från Indien va,
som, just det, som fick det, ja.
Jobbar med sånt. Och det där tycker jag mig ha sett i Afrika att det kan funka väldigt bra. Om det inte är korrupt och sådär.
Ja, för det är väl också en grej tycker jag då. Det har ju funnits kritik, tror jag ganska berättigad kritik ibland. Att det här med hjälp till självhjälp som man borde ge. Mm. Och då har man ju, istället för att ge det till en myndighet eller högre upp, då försvinner pengarna och längst ner får man ingenting. Medan de här mikrolånen var väl ofta till kvinnor va?
Det var ju tanken då att de skulle vara lite ordentligare än männen som låg och söp i någon hörna.
Ja.
Och det har väl ofta funkat.
Ja, just precis.
Men vi har ju sett Tyres Urlands- och fredsförening har ju haft stora projekt i Indien. Även där fanns det ju problem ibland.
Ja.
Att det försvann pengar.
Och det är ju det som är, det är det som är svåra när man har liksom ett samarbete. Att det gäller ju att ha en samarbetspartner man kan lita på. Ja. Och att de här hjälp till självhjälp, det vill säga det är inte meningen att de ska sluta hjälpa sig själva utan att de ska få igång saker. Nej. Men tyvärr så kan det ju bli så att man har väldigt långa samarbeten där människor förutsätter liksom, man förutsätter att man får pengar utifrån. Och då, då lyfter man sig inte.
Det finns så mycket olika sådana saker som jag har sett. Bland annat har jag också jobbat via Lärarförbundets internationella verksamhet.
Mm.
Och haft en massa projekt i en massa länder. Och ibland har det gått fantastiskt. Som i Ghana där vi såg till att lokala hantverkare byggde skolbänkar till exempel. Istället för att man skickar saker. Utan att man sätter fart på processer.
Just det.
Och likadant i Mosambik när det hade varit översvämningar. Att jag personligen med hjälp av pengar från olika Tyresöbor kunde se till att det byggdes hus.
Mm.
Och de som byggde var lärlingar från en skola i närheten då.
Och det var ju det som var fantastiskt tycker jag då. Jag som då också var aktiv i Tyresö Ulands- och fredsförening, som nu heter Tyresö Utlands- och fredsförening, har bytt namn till. När vi fick åka till Indien, då var jag 17 år, då var det just hjälp till självhjälp. För då byggde man upp ett lärarseminarium. Och då var det egentligen personer som kom från byar, fick komma dit till det här seminariet, lära sig och bli lärare. Och sen åka tillbaka till sina byar. Mm. Och det har ju varit också ett problem att de som då får möjlighet att utbilda sig gärna vill lämna sin by. Utan man vill gärna åka in till staden och börja en karriär. Så att där fanns det ju en väldigt stark person som drev det. Och när han dog, då tog han son över. Och då var det inte alls samma sak.
Nej. Och Henning Mankel som vi känner till, han var ju halva året i Mosambik, i Maputo. Och jobbade med, han använde ju sina intjänade pengar till stora fantastiska projekt. Och utbildade en massa teaterkonsulenter och sådär. Men han var på skolan där jag jobbade då. Han var så sur på de här biståndsarbetarna från Sverige.
Ja.
Som när deras projekt var slut, då stannade de kvar och startade hotell och bilverkstäder och sådär.
Ja, just det.
Och tjänade massor med pengar och hade en massa anställda. Istället för att man satte fart på det lokala livet liksom.
Ja. Och det här är ju det som är, kallas för korruption också.
Kolonialism.
Kolonialism. Och det, står det någonting förresten i de här 17 målen om just korruption? För det är en av orsakerna till att man inte lyfter länder ur fattigdom.
Jo, man kan ju läsa mellan raderna. Kanske inte just på de här fyra målen, men det kommer. Om vi så småningom betar igenom alla de här målen så kommer det ju sådana.
Mm.
Men det är lätt att säga saker.
Ja, vet du, det här med fattigdom. Mm. Jag har inte läst Hans Roslings bok, men de som har gjort det påstår ju att egentligen han var ju duktig på att visa att vi tror att människor är mer fattiga än vad de är. Att världen har ju blivit rikare, påstår han. Eller alltså, människor har lyfts från fattigdom. Men ändå, så om jag läser här, så idag lever alltså omkring 850 miljoner människor i världen i hunger.
Ja, och hörde du om USAs siffror nu som bara rusar i höjden?
Efter corona nu, eller?
Jo, men det har ju legat på 20% svältande i USA länge.
Ja.
Men nu höjs det.
Ja.
Ja. Så att det inte är så enkelt.
Nej.
Svält i Tyresö har man väl kanske märkt lite grann också faktiskt på skolorna, att en del barn äter väldigt mycket skollunch.
Ja, och så har det varit jämnt, ska jag tala om. Att i vissa skolor så vet de att de måste ha extra mycket mat på måndagar. Och att de här, vissa skolor, när jag satt i barnutbildningsnämnden, då införde man frukost. För att de här ungarna hade ju knappt ätit under helgen, så att de behövde ju frukost.
Det är närmare än man tror.
Ja,
Ja, då är vi nästan inne på hunger.
Ja, vi är inne på hunger. Är det nästan ingen hunger?
Ja, och där finns ju några vägar som är ganska tydliga. Alltså, det finns några tydliga, konkreta åtgärder här. Och det ena är ju att se till att jordbruket funkar lokalt. Och att inte vi snor de produkterna.
Ja!
Sen. Och det handlar ju till exempel om att plantera träd. Och för då minskar man erosionen, då stannar jorden kvar och då kan man odla på ett annat sätt. Vilket mina elever, de så kallade Mango Girls, gjorde i Indien. De sponsrar en massa mangoträd som har en massa bra effekter. Det ger en massa vitaminer och botar mot nattblindhet och allt vad sjutton det var. Men det finns till exempel Viskogen och det finns en massa ganska bra projekt. Sen finns det en massa förfärligt dåliga projekt. Luriga projekt.
Just det.
Som står till exempel på mjölkkartonger, att om du köper det här så bidrar du till skogsprojekt i norra Mosambik eller sådär. Och det där, när jag var där nu för 5 år sedan, det var hemskt att se hur till och med Svenska kyrkan säljer ut timmer till Kina och sånt där liksom.
Men inte det ett av de här problemen också när det gäller sånt här liksom med livsmedelsförsörjningen i världen, att vi har gått från såna här lokala grejer där folk hade egna höns och allt vad det var för någonting. Man hade kossor som gick och bajsade på åkrarna och allt det här. Och då fick man ett litet ekosystem som funkar. Det kunde bara försörja ett fåtal människor. Och när man då gick till den här monokultur, när vi nu har fabriker med kor som aldrig får gå ut. Och vi har alltså jordbruk som bara har samma grödor som där jordarna helt utarmas. Så det finns nästan ingen näring i den maten man får.
Brasilien är ju ett skräckexempel.
Ja, för höra. Du som
kan
det bättre.
Skogarna bara försvinner. Det finns, man ser på kartorna liksom från satelliterna. Att
men även vi i Sverige kör ju sådana monokulturer.
Ja, men hur kan vi då påverka Brasilien? Ja, men det är flera olika saker som vi kan göra. Bland annat inte köra på deras billiga etanol som slavarbetare fixar från sockerplantager och sådär liksom.
Vet du vad, Anders? Det är det här jag gillar med dig. Vet du vad jag gillar med dig? Det är att du liksom slår hål på lite den här myterna vi har. Att man tror, för det är det här som jag tycker är så tråkigt. Vi som har försökt att vara liksom, att leva så ekologiskt vi kan. Så plötsligt upptäcker man att man är lurad. Och då måste man ju ta reda på hur det är. Etanol till exempel.
Ja, och framförallt vad man kan göra åt det kanske. Ja. Så kanske etanol kanske är en väldigt... jag har själv en bil som kan gå på etanol, men vi kör inte på den. Dessutom förstör det motorn tydligen.
Ja, det gör jag också.
men det är ju en liten parentes, hoppas jag. För att det ger ju också en massa koldioxid.
Just det.
Som vi inte vill ha ut.
Men det här med stora jordbruk, om man läser den här boken Vredens druvor, tror jag den heter,
va? Ja, den är fantastisk. Du menar Steinbeck?
Ja, Steinbeck.
Den är fantastisk.
Då handlar det om hur man i USA skapade gigantiska fält där vinden tog, fanns inga träd, enorma jordbruk, det gjorde man i Sovjet också. Och sen blev det svält mer eller mindre.
Ja, och så i fel klimat som i Kalifornien kan det börja brinna alldeles förfärligt och okontrollerat. Vi var i Moskva förresten för 20 år sedan när det brann runt om hela stan.
Aha.
Och det är också väldigt skumma orsaker till att det blir de här jättebränderna. För ibland så sätter man ju eld på saker för att man vill odla något annat istället.
Just det.
Och det gör man ju i Brasilien till exempel. Men hur ska vi få mat till jordens befolkning?
Just det.
Det finns en väldigt enkel lösning.
Få höra.
Att alla får mat varje dag. Och man kan göra det väldigt, väldigt lokalt.
Hur då?
Jo, men det är att man odlar celler istället för djur. Alltså att man tar till exempel koceller.
Nej, usch.
Säger jo, men usch. Det fiffiga är att du behöver inte skada några djur. Och du får en utmärkt köttfärs som färdig produkt ur den här burken. En liten bioprocessor. Burkarna står på KTH och funkar. Det funkar det här, va?
Alltså det här tycker jag,
man kan skala upp det här till större burkar om man vill, som Refaat El-Sayed gjorde i Strängnäs. Mm. Och odla väldigt mycket köttfärs. Och vad ska man driva den här odlingen med? Vad ska man mata de här cellerna med? Ja, men det är ju vanliga celler, de behöver näring.
Mm.
Med toalettavlopp och köksavlopp. Då får du Anders, två flugor i en smäll liksom.
Eller jag är inte med dig.
Nej, men om du pasteuriserar sen den här köttfärsen. Aha. Så är den ju helt fräsch.
Men vad är det för fel att liksom hitta de här... Vi hade ju igång... det var inte så länge sedan man hade små jordbruk där man kanske hade några hönor, en häst och bla bla bla.
Problemet, hur många kan leva på det, det är ganska lätt att räkna ut.
Ja, då
och jaga
inte.
Lite älgar och sådär odla. Nej, men i Sverige får vi gå från 10 till 1 miljon människor. Då till.
Men är inte det en av orsakerna till hunger? För pratar vi inte om befolkningstillväxt. Alltså, när jag var ung så pratade man om att vi måste hjälpa, att vi får inte bli så många på jorden.
Nej, precis.
Nu pratar vi aldrig om det.
Jo, men det regleras väldigt naturligt.
Hur då?
Många länder har ju minustillväxt nu därför att det finns inte mat och det är stressigt och det är...
Men vi går ju ändå från hur många var det när jag var gick i skolan? 4 miljarder.
Ja, 5 kanske. Ja.
Ja, och nu är vi 7, va?
Ja, något sånt.
Men på den tiden så pratade man ju om preventivmedel och allt det här. En kvinna vill kanske inte föda mer än 2 barn.
Nej.
Hur mycket sånt sysslar vi med då? För det är också ett sätt att minska hunger, eller?
Kina försökte det här med 1 barn.
Jag vet, det gick inte så bra.
Nej, då dödade de ju alla tjejfoster och sådär. Liksom. Kanske inte så lyckat.
Och så var det små egoistiska barn som...
Ja. Nej, men de är väl på 2 barn nu, är okej till in i Kina.
Mm.
För att det blev ju inte, de fattar själva, så här kan vi inte göra heller.
Nej.
Nej, men alltså om det blir liksom för dåligt, människan har ju någon sorts självbevarelsedrift.
Mm. Ja, men fortsätt där. Finns det någon annan variant än att börja odla köttceller?
Ja, då finns det ju till exempel den här killen på Bergagård i Haninge som jobbar, det är ett KTH-projekt också.
Ja.
Alltså, så det är inget sån här flum med olika vågor och så där, utan det är ett växthus på den här gymnasieskolan Berga ute i Haninge, fantastisk skola.
Det.
Man kan gå naturprogrammet med hästinriktning. Men i alla fall, där odlar man en liten fisk som heter tilapia. Som är väldigt lättodlad. Någon asiatisk liten svart slemmig fisk. Men det blir väldigt fint kött. Och det går jättebra att använda i restauranger. Och så bajsar den i vattnet.
Mm.
Och det vattnet odlar man bananer med.
Ja, så man fått igång ett kretslopp.
Kretslopp. Ja. Jag har sett det i Härnösand också med abborrar och tomater.
Mm.
Och det här, det är på gång lite sånt.
Mm. För det, jag tycker det är så tråkigt med all sånt här... Vad ska man säga, den mat vi äter, det är ungefär som man gör sådana här blindtest. Man tar tomater som man köper på Coop och så några gurkor och så stoppar man in dem i kylskåpet och blundar och skär fyrkanter. Så går inte ens att känna skillnad med tomater. De smakar bara vatten.
Ja.
Medan däremot om man själv odlar tomater så smakar ju tomater.
Ja, lite mer betty.
Därför, och så tittar
man, gurkor kan ju bli fantastiska.
Ja, och därför att man har ju de här, odlar massa tomater i någon slags näringslösning. De är inte i närheten av jordens.
Nej, och sen är de ju väldigt manipulerade så att de inte ska mögla och så.
Ja,
där. De är väldigt
ser
neutrala.
Snygga ut. De ser snygga ut.
De ska hålla också. De ska vara lagom hårda i ytan.
Ja.
Nej, men det finns en del produkter som kommer nu som är,
Men du tror inte det här att vi kommer odla mer själva?
Jo, men alltså 10 miljoner svenskar.
Tror inte vi att vi våra semester tycker det är roligt att hålla på och odla då?
Ja, men var ska vi vara allihop om alla ska börja odla? Det går inte med några lådor på en åker här i Bollmoradalen då, utan det är enorma arealer liksom.
Du tror inte det? Nej.
Nej, inte till 10 miljoner.
Nej.
Men däremot att vi inte ska sno maten från mer än hälften av maten kommer ju från andra länder.
Just det.
Som själva behöver maten.
Ja.
Varför ska vi importera sånt?
Därför att vi är bortskämda människor som vill ha grödor året runt. Vi vill äta jordgubbar på vintern och vill...
Ja, men avokado är ett sånt där skräckexempel liksom, som kräver väldigt mycket energi för att transportera hit.
Ja.
Och det är ju gott. Mm. Men liksom morötter och kålrötter och sånt där kan man göra ganska vettiga saker av också.
Just det. Mm. Ja, fortsätt. Hur dämpar vi?
En skiva rotselleri som man bara steker i smör, det är jättegott.
Ja.
Ja.
Ja. Vi måste hinna med det nummer tre, för vi tar bara ska se om vi hinner på vår lilla halvtimme här, för vi har ju flera program. Vi har ju 17 punkter att gå igenom.
Ja. Nej, men hälsa.
Mm.
Och då,
säg hur målet lyder.
God hälsa och välbefinnande.
Ja, och ska läsa förresten det här, hur det låter i de här Agenda 2030 när det gäller hunger först. Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition, heter det så? Nutrition.
Ja.
Nutrition samt främja ett hållbart jordbruk, va? Alltså den här ingen hunger. Mm. Och trean då, som du tänker prata om nu, heter säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.
Mm. Mm. Bara det.
Fina ord är det.
Även 70-plussare ska må bra.
Och då ska jag säga så här, förra gången i vårt program så frågade jag Anders hur gammal han var. Ja. Då sa han så här, 69,5. Och sen plötsligt såg på Facebook, nu har du redan fyllt 70. Så vet du vad, Anders? Ja. Nu ska du få en folkets jubel.
Wow. Ja, i alla fall. Hälsa och välbefinnande.
Mm.
Och det kanske vem som helst fattar att det är smart att börja innan man blir sjuk. Med någon form av friskvård.
Ja.
Till exempel handlar det här i vårt samhälle om stress och hets.
Ja.
Som kan vara sjukdomsframkallande.
Just det.
Både fysiskt och psykiskt. Mm. Och en väldigt bra grej som faktiskt jag läste om i en stor tidning nära mig bara häromdagen. Hur viktigt det är med att promenera i naturen.
Ja.
Och att det börjar nästan bli som en religion.
Precis. Det var en bok, va, som pratade om det.
Oh, det finns så mycket.
Ja, men det kom en bok som
skogsbad och
så. Ja, precis. Ja. Men har inte det blivit en jättegrej nu när folk suttit hemma i sina nu, för att när jag vandrat här, alltså det här året, jag är alltså en asfaltsunge.
Ja.
Tack vare mina kamrater och pandemin så har vi nu jag har vandrat till ställen som jag aldrig sett i Tyresö. Mm. Jag har alltså inte rört mig så här mycket. Och var vi än går så är det andra människor som går där också. Och någon som sa att här brukar det aldrig vara någon.
Nej.
Och så kommer man ner till den lilla sjön där man brukar vara ensam. Ja, då sitter folk runt hela den där sjön.
Ja. Vi gick den här storskogsslingan häromdagen, ett gäng. Alltså det var hundratals som gick där.
Så att jag tror människor upptäckt hur mycket, mycket bättre man mår när man går ut och går och rör på sig. Och upplever naturen.
Och det finns böcker om vandringsleder i Stockholm till exempel.
Som det finns en app också som heter Naturstigen eller någonting sånt där.
Naturkartan så till exempel, den visar ju alla reservat i din närhet, var och, du än är i Sverige.
Och då ser man ju liksom själva stigen, för det är inte så lätt att hitta en stig annars på en karta.
Nej, just det.
Mm.
Nej, alltså till exempel Rävnäset.
Ja.
Det är fantastiskt.
Rävnäset.
Man åker till Tyresö kyrka med bussen.
Mm.
Och går upp för backen och så en liten bit bort så går en spång över den här ån som rinner mellan Fatburen och, vad blir det, Albysjön. Vid Holländartorp.
Okej.
Okay. Kan man gå från Alby bakvägen också, via Gimmersta.
Ja, för det som Svenska kyrkan har där nere, det är ett pilgrimscenter.
Mm.
Och man kan ju gå in där och få en liten karta.
Ja.
Och så ska man ju helst ha en stav. Man kan köpa vackra stavar där inne förstås. Ja. Och sen, för att det som är roligt med det, det står ju också vilka, det är väldigt bra utmärkt med såna här fina skyltar när man går runt där.
Mm. Då kommer jag osökt in på en av prästerna där.
Ja.
Som har varit med mig i Nicaragua och tittat på hur man kan jobba med kaffeodling till exempel.
Vad heter den prästen?
Linnea.
Jaha, vad roligt. Ja. Så det känns ju roligt också att vi har ett sånt pilgrimscenter.
Ja.
För det tror jag är, även om det där är lite liksom för de som inte är religiösa, så är det ju ändå, här ska du tänka på frid och här ska du kontemplera över det. Det funkar ju på vem som helst.
Ja, de här stenkulorna som är lite runt där, jättefina.
Jättefina. Mm. Mm.
Men jag är ju mer så här naturmystiker än att jag vill följa någon sån där fundamentalistisk religion.
Men Anders, det pratade jag om förra gången. Du är ju duktig på det här med biologi. Och det som är fantastiskt med dig, det är när jag följer dig på Facebook. Och du kan, du ser ju massa saker som, alltså för mig är det liksom, ja, nu går jag med mitt barn, bara, fågel, pip, 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 så här. Liksom, jag ser inte ens vad det är för fågel.
Som Kalle när man var två, han aspsopp.
Aspsopp. För det är väl också en grej att känna att när man fattar vad man ser.
Mm. Jo, men en grej som man måste bara säga. Hur ska vi bota sjukdomarna?
Ja, just det. Hur ska vi bota sjukdomarna? Ja. God hälsa.
Konkret.
Ja, förra.
Hur ska vi stoppa covid i framtiden?
Ja.
Ja, men det är ju defensinerna.
Ursäkta mig?
Defensinerna, de här små korta proteinerna.
Ja.
Det finns massa korta proteiner.
Ja.
Den som orsakade galna kosjukan och så vidare. Vad heter de? Prioner. Men vi har massor med såna här små som ingen har koll på. Men det är mycket som talar för att får vi koll på de här små korta proteinerna som far omkring.
Mm.
Och mikro-RNA och allt vad det är som skickas ut i cellerna kors och tvärs.
Mm.
Ja, egentligen så är det ju det här mediator complex som håller i det här.
Vad pratar du nu? Man fattar absolut ingenting.
Kornberg 2006. Mm. Gå in på kva.se och läs om den här lilla minihjärnan som finns i varje cell i vår kropp.
Alltså du menar att de forskar nu om de minsta beståndsdelarna?
Ja.
Men du?
Och får vi grepp på det här så kommer vi att fatta väldigt mycket.
Men det här med immunförsvaret som ändå är...
Det här är immunförsvaret.
För vi är ju gjorda egentligen för att handskas med miljarders baciller och virus och sånt. Det är ju det vi är gjorda för.
Vi behöver dem.
Ja, vi behöver. Vi måste motionera vårt immunförsvar.
Ja, just det. Ha en bra balans i immunförsvar.
Ja, och då vet jag, Hampus Eckerman som var Åke Sandins kompis här på Tyresö radion. Mm. Hans mamma heter ju Eckerman också förstås. Jag kommer inte ihåg vad hon heter förnamn. Mm. Ingrid Eckerman. Mm. Och hon var en av dem, hon var läkare.
Mm.
Och när Hampus Eckerman skulle åka jorden runt under ett år och komma till nya länder, då hade hon sagt till honom så här: borsta alltid tänderna i lokalt vatten och spotta ut. Så du får en lagom dos med platsens baciller. Men svälj inte, sa hon.
Nej, nej.
Och
men
drick inte.
Men det är
inte.
Ju Agnes Wold också. Städa inte så jävla noga. För det blir bara mer allergier. Ja. Om inte barnen får lite
exakt
lagom...
Exakt det. Egentligen så det konstiga med den här covid nu.
Mm.
Indien till exempel. Mm. Där de inte kan hålla fysisk distans.
Eller Kina.
Eller Kina. Mm. De blir inte... Det är inte lika dödligt där.
Nej.
Men vi är liksom... Vi håller på att tvätta händerna i sprit. Vi håller på att liksom bli för rena. Vi är inte ute.
Vi har ju ett minne i våra olika T-celler och allt vad det heter i det här immunförsvaret. Och de har väldigt mycket minne därför att de har varit med om så många infektioner.
Precis. Så det är bra att vi tränar sånt.
Det var ju samma med HIV. Den här... HIV-epidemin i förorterna i Afrika.
Mm.
Det bet nästan inte på de människorna. För de var så impregnerade. Liksom.
Ja. Och jag har frågat en uteliggare jag känner som jag brukar prata med. Och frågar honom, blir du inte sjuk i det här? På mig biter inget! Ja. Men liksom lite grann. Alltså det är lite grann. Jag säger inte att det är så. Men det finns ju någonting i att vi måste träna vårt immunförsvar.
Mm. Jag vet bara i Estland, barnallergi är så mycket mindre i Estland.
Ja, ja. Så det finns mycket att forska kring det här.
Ja, och det forskas.
Det forskas.
Men de här små miniproteinerna borde man satsa, tror jag, väldigt mycket på.
Mm.
Jag tror, och det här är, jag har ju läst att det är många som tror det, som är proffs på det här. Liksom.
Okej, okay. Alltså så här mycket, jag har ju lyssnat på massa poddar, jag brukar ju lyssna på alla möjliga poddar för det är ganska skönt att gå ut och gå och lyssna på någonting också. I och med att jag inte fattar vilka fåglar och träd, så jag tittar ju inte på träden och växterna som du gör. Så när jag går ut och går så lyssnar jag på någonting. Och det är väldigt mycket intressanta människor nu som berättar vad de kan, som är duktiga på det här.
Ja, anständiga arbetsvillkor var jag inne på också, och det är ju det att...
Det var mål nummer 8.
Ja, men alltså det är också välbefinnande och hälsa, va? Om man inte har en bra arbetsmiljö så blir man stressad. Man kanske köper en massa onödiga prylar och godis och dåligheter. Så att allt det här är ju en väv av faktorer.
Ja, och det här med hälsa är ju en jättegrej faktiskt som både handlar om vad vi äter, hur vi rör på oss, vilka relationer vi har och hur vi känner oss älskade.
Ja, eller hur? Alltså, det är ju väldigt många, Hans Rosling till exempel, var ju också i Mosambik.
Ja, just det.
Och jobbar med hälsa där. Och alltså, om vi kan hjälpa folk att hjälpa sig själva på ett smart sätt.
Ja. Sen kanske, finns det, om vi då går in på, nu är vår program till slut, men vi ska prata om det nästa gång tycker jag. Vi fortsätter det här, vi kan ju prata det här i evighet det här, i den här serien Ljuva drömmar. Men om man kollar på psykisk ohälsa till exempel också, som bara ökar bland ungdomar. Ja. Och jag har lyssnat på olika poddar om det också. Då säger man ganska mycket det här med att känna att man har en uppgift. Mm. Att känna sig behövd. Det är konstigt nog så att självmorden minskar när det blir kris. För då plötsligt känner sig folk att det är inte bara jag som mår dåligt, alla andra mår dåligt också. Mm. Medan i den här konstiga världen där alla är perfekta på Facebook, där ingen mår dåligt, då känner man sig ännu sämre själv. Så det här att man vi delar ju någonstans någon slags katastrof som gör att jag känner ju en människa som är väldigt, väldigt ensam. För första gången i hela sitt liv så känner hon att det är inte bara hon som är ensam. Hon känner sig som en stor samhörighet bland alla andra ensamma människor.
Nej, men om vi börjar med barnen och ser till att de får känna att de gör någon nytta och inte bara fyller in massa formulär och centrala prov och sånt där. Liksom.
Exakt.
Ja. Så, och det är väl det jag kan berätta mer om så småningom.
Har du idé om vad vi ska prata om nästa gång, Anders?
Men allting handlar just om det här konkreta handlingar.
Men nästa gång ska vi fokusera på de här fyra målen som vi pratar om nu. Mm. Då, som handlar om ingen fattigdom, ingen hunger, god hälsa och bra arbetsförhållanden. Ska vi prata lite mer om vad var och en kan göra nästa gång?
Absolut.
För det hann vi inte mer riktigt.
Mm. Mm. Och hur man kan som lärare jobba till exempel.
Ja. Det är väl jättebra.
Ja.
Tack så mycket Anders Eriksson, en av de här kloka människorna som jag känner. Som jag är jätteglad att vi har startat en egen serie här. Där nummer två, den kommer höras under, tror jag i slutet av december, början av januari. Så var tredje vecka så kör vi ett nytt serie och så kan vi hålla på några år tycker jag. Tills det har blivit fred på jorden.
Eller hur? Och rättvisa.
Och rättvisa. Nu lägger vi på, återigen, en nostalgisk låt med Monica Zetterlund som sjunger Tage Danielsson, som redan på 70-talet började tappa tron på alla som snackade och inte gjorde någonting. Mm. Så vi hoppas att de här som pratar om de här målen är lite mer
målmedvetna
och gör någonting. Tack så mycket Anders. Mm. Ni har alltså lyssnat på Radio Tyrelse och jag heter Ann Sandin Lindgren. Han rör ju på sig så.